Radio SRF den 7 april 2017. Senaste nytt från konferensen Tactile Reading. Och så träffar vi Christer Olenmo som har släppt en skiva. Välkommen till veckans Radio SRF med mig, Joakim Kohlman. Idag är jag ju utan Therese. Hon har ju liksom börjat sitt sidekick-jobb här i Radio SRF med att inte vara här. Men jag har istället sällskap av en av våra intressepolitiska handläggare. Välkommen hit, Jimmy Pettersson.
Tack så mycket.
Du kanske kan hjälpa mig att axla Therese roll.
Det går säkert bra.
Ja. Har du haft en bra vecka?
Absolut. Det är ju vår, tycker jag man har märkt.
Ja, de har ju sopat bort gruset här längs vägen bort till tunnelbanan och det är väl ett typiskt vårtecken.
Ja, det är det. Det är det. Helt klart.
Du har ju ledarhund också, tycker han om våren?
Han tycker våren är väldigt trevlig så länge det inte regnar och är sådär runt nollan. Liksom. Men när det är riktig vår, det vill säga schysst väder, då tycker han det är jättekul.
Långa härliga promenader och sådär.
Exakt.
Vi ska prata med dig lite grann idag om SJ och deras biljettsystem, för det har vi ju pratat om förr och det har varit uppe i media igen. Och så. Men vad är det egentligen som gäller, Jimmy, med SJ och deras biljetter just nu?
Man har några olika alternativ för att boka sina biljetter. Man kan dels boka dem via internet, alltså hemsidan, om man fixar det. Man kan boka dem via appen och man kan ringa. Och ringa och boka SJ-biljetter, det kan man göra på 0771. 757575. Sen är det bästa att man tar tonval 5 där.
För att man har en funktionsnedsättning.
För att man har en funktionsnedsättning, ja. Och där är det också viktigt att veta, när vi nu ändå pratar bokning, att för där har de ju två tonval fortfarande, 1 och 2. Och ringer man mellan 8 och 17 så är det ju tonval 2 som är bäst, tror jag. Alltså hjälp med biljetter och övriga kundtjänstärenden, som det heter. Men det som är viktigt att veta och som inte SJ går ut offentligt med, det är ju det att vi har ju blivit lovade möjlighet att boka biljetter även efter klockan 17. Då måste man använda sig av det första tonvalet där under tonval 5.
Det som heter 80-stil med trafikstörning.
Ja, trafikstörning och någonting mer heter det. Så det är ju viktigt att veta. När man väl ska boka sin biljett då, så att säga, då inställer sig nästa lilla dilemma, och det är att betala sin biljett. Idag har man några olika alternativ för att betala biljett också. Dels kan man ju betala med kort, vilket förutsätter då att man antingen kan läsa kortnumret eller man har det antecknat på annat sätt eller kan det utantill eller så. Det går också bra att betala via faktura som man får via e-post då. Vilket ju förutsätter att man har e-post av naturliga skäl. Men det förutsätter också att man kan legitimera sig med mobilt bank-ID under telefonsamtalet. Vilket ju då betyder att man måste kunna ha och använda en smartphone. Det finns också ett tredje betalalternativ nu, det är Swish då. Vilket ju också betyder att man måste ha den här telefonen då. Man kan inte få gammal hederlig pappersfaktura hemskickad, vilket man har kunnat tidigare. Så nästa problem kan ju bli då att om man nu behärskar något av de här betalalternativen, så ska man ju få tillgång till sin biljett också. Och då ser det faktiskt ut som att det finns följande alternativ nu. Alternativ 1, om vi säger så, det är ju att man får biljetten via e-mail och skriver ut den på papper själv. Alternativt visar den direkt, vilket man kan göra om det är SJ-biljetter. Man kan också få den som sms eller via appen. Då. Det förutsätter ju att man har telefon återigen då. Sen kan man också nu ser det ut som att man faktiskt har återinfört möjligheten att de skickar hem pappersbiljetter.
Så du kan få biljetterna hem i brevlådan men inte fakturan för dem?
Yes, så verkar det vara just nu. Vilket ju är en spännande variant. Så att, som någon slags sammanfattning kan man ju säga att för många så kan det stupa på betalningsledet så att säga.
Om man inte är så digital så blir det svårt att åka tåg, kan man väl också sammanfatta det med.
Det kan man också sammanfatta det med, ja.
Hur jobbar SRF med den här frågan? För det riskerar ju att stänga ute väldigt många synskadade användare.
Ja, alltså dels har vi ju lyft den mot Konsumentverket i en dialog som Håkan Thomsson var på. Lite generellt då, för det är ju ett generellt konsumentproblem. Alltså vi ska ju veta att SJ är inte ensam på tågbanan, så att säga. Och inga i princip av de andra har ju heller några jättetillgängliga. Alltså det är ju de här digitala varianterna som finns. För mig det var så att Transdev, alltså de som heter Viola Transport tidigare, har pappersfakturor kvar som alternativ om du åker. De har ju en kommersiell linje, så att säga. Det är ju Snälltåget då. Som går Stockholm-Malmö där. Och sen hur vi jobbar vidare då, det är ju dels att fortsätta den dialogen med Konsumentverket för att se vad som kan komma fram den vägen. För hittills har det väl inte kommit fram mer än att de kan se att det är ett problem men inte riktigt vad man ska göra åt det. Sen kommer vi fortsätta prata med SJ också naturligtvis. I det här. Det är väl vad som händer i närtid. Liksom.
Om vi återvänder där till bokningen och bokning utanför kontorstid. Det har ju fungerat lite si och så stundtals. Hur fungerar det nu? Har ni någon koll på det?
Alltså, där är ju vi beroende av egna erfarenheter och information från våra medlemmar som bokar helt enkelt. Alltså, det är ju vårt sätt att veta. Och där har inte vi fått några andra signaler än att det faktiskt fungerar bättre med det nu. Bokning utanför kontorstid då.
Och om man har provat och bokat och har synpunkter man vill framföra, är det du som ska ta emot dem då?
Då kan man ringa till mig eller skicka e-post då. Jag har ju telefonnummer 08-39-9446 och jimmy.pettersson@srf.nu.
Tack så mycket för att du kom hit, Jimmy Pettersson, som alltså är intressepolitisk handläggare här på SRF. I veckan så pågår konferensen Tactile Reading på Clarion Stockholm vid Skanstull. Och vi ska över dit nu till vår reporter Therese Sellén.
Ja, men jag står här mitt under fikapausen nu med Victoria Öjeforskvinn som jag fångade upp här i vimlet. Och jag läste ju att du hade skrivit på Twitter någonting här tidigare om att du deltog nu på årets största punktskrifthändelse. Vad var det som gjorde att du ville komma hit från början?
Jag är ju med 5 månader och var med i punktskriftsnämnden som numera då finns under Myndigheten för tillgängliga medier och där SRF har några representanter. Och då var det naturligt att åka hit eftersom MTM har varit en av arrangörerna och ja, men vi har fått höra mycket om planeringen och så. Och om inte annat för att det är väldigt mycket folk här. Det är många länder som är representerade, över 20 stycken. Men både föreläsare, utställare och vanliga besökare. Och det är så häftigt att träffa så mycket folk som är så engagerade kring punktskrift, taktil läsning och taktila bilder.
Ja, men vad är dina spontana intryck då, förutom det du sa nu, men av själva tillställningen?
Nej, men just att få intryck från andra. Ja, människor från andra ställen i världen. Alltså det är ju Europa, det är Japan, det är så många olika. Det är Australien som är representerat här. Och liksom få höra både likt och olikt. Hur jobbar man? Vad är det man håller på att utveckla? Hur uppmuntrar man just. Det här är ju fokuserat på barn och ungdomar. Hur uppmuntrar man små barn att lära sig taktila sätt att uppleva saker och där vidare då till att bli en bra punktskriftsläsare. Det är väl det som jag tycker är den allra viktigaste saken, men det finns väldigt mycket annat här som man inte riktigt orkar ta till sig, för det är så mycket på en gång.
Ja. Men precis, vi har ju hunnit lyssna på några föredrag. Är det något sådär särskilt som du tror att du kommer ta med dig, något som du särskilt tänkvärt eller något som du har hört hittills då?
Alltså det är väldigt mycket, men jag tror att man behöver en liten stund efter konferensen också sortera alla intryck och liksom kolla igenom vad man har antecknat. Och det har funnits mycket material i förväg, men eftersom jag själv är punktskriftsläsare så har jag svårt att haft koll på det samtidigt som föreläsarna. Och då är det mycket som går igenom huvudet och som man sen har svårt att sortera om man inte sätter sig ner och fokuserar. Liksom. Men att kunna ta del av föreläsningarna igen tillsammans med materialet. Det tror jag kommer skapa ännu mer tankar än vad man har redan nu.
Är det något särskilt som du ser fram emot eller har sett fram emot lite extra liksom, som du är nyfiken på att få höra?
Alltså jag är som jag sa innan väldigt intresserad av hur man får upp läsintresset hos små barn och hur man liksom, både intresset och färdigheterna, hur man kan bli en bra punktskriftsläsare och även när man har synintryck. Att det inte bara handlar om helt blinda barn utan även när man kanske läser svartskrift eller tal också. Och framförallt svartskrift och punktskrift i kombination. Det tycker jag är en jätteviktig nisch i det här.
Och som vi hörde då inledningsvis så sa de ju att det finns ett mål då att med den här konferensen ska bli återkommande och kanske eventuellt då på flera ställen ska liksom rotera runt och på i andra länder. Vad tror du om det?
Jag tror det är jättebra och jätteviktigt. Alltså just för att skapa projekt mellan länder och mera världsvitt, att man jobbar för att utveckla saker tillsammans, så tror jag det är jätteviktigt med de här hållpunkterna där man vet att om 3 år så träffas vi igen och att det kommer nya hela tiden. Och det är ett väldigt bra forum för möten och utveckling.
Konferensen Tactile Reading handlar mycket om punktskrift för barn och ungdomar. Therese har passat på att prata med 2 av de ungdomar som deltar under konferensen.
Hej, jag heter Niklas Karlsson, är 22 år och är blind sedan födseln och har använt punktskrift sedan 7 års ålder. Studerade musik på gymnasiet och nu jobbar jag bland annat som musiklärare.
Hej, jag heter Louise Jannering. Jag är 19 år gammal och har läst punkt sedan jag var liten.
Mm. Hur skulle du beskriva då att ungdomar idag använder punktskrift?
Främst så används det ju via dator och IT-miljö idag. Det används ju med punktskriftsskärmar då, som man kopplar till datorn. Det här med att använda punktskrift i böcker och i papper, det har ju tyvärr dalat en hel del. Vill man läsa böcker idag så är det mycket talad litteratur som gäller, så att säga.
Louise, skulle du beskriva attityden till att använda punktskrift bland ungdomar idag, bland de som du känner till, hur man liksom snackar och sådär?
Alltså jag tror att attityden i grund och botten är väl liksom helt okej. Okay. Det som jag tror är problemet är att det går så mycket fortare och så mycket bekvämare att liksom få texter upplästa och göra sånt rent digitalt. Så av bekvämlighetsskäl också, eftersom det faktiskt tar längre tid att läsa punkt än att lyssna på en text oftast. Och eftersom det är så pass tillgängligt att lyssna på en text så väljer man det för att det helt enkelt går fortare och för att man inte vill känna sig synkad av punktskriften. Och det är väl kanske det som talar mot punktskriftens utveckling så att säga bland oss som är yngre.
Mm. Och vad tänker du då Niklas om hur ska man göra det för att motivera fler unga? Tänker du? Det är ju en stor fråga, men ja, om man kan säga någonting.
Det viktiga är att möta det samhälle som vi har idag så att säga, och det är i grund och botten IT-samhället. Det viktiga är att hitta lösningar som är interaktiva, med andra ord är roliga att lära sig och som också är IT-baserade. Vi håller ju nu till exempel på att, eller jag ska egentligen starta i höst nu med att utveckla ett digitalt läromedel för musiknoter i punktskrift. För det ser vi ju, kunskapen dalar ju jättemycket vad gäller punktskriftsnoter. Och det är främst för att det inte finns några konkreta IT-lösningar idag, utan det mesta finns på papper eller via program som kräver att man redan kan punktnoter. Men vi försöker göra ett interaktivt läromedel, ungefär som ett spel, där man ska kunna lära sig punktnoter på ett roligt och intressant sätt.
Mm, spännande. Vad tänker du då Louise om just att vara här på Tactile Reading, den här konferensen?
Men jag tycker det är jättekul för att man liksom, jag menar, man kan ju prata hur mycket som helst om hur man kan tolka punktskrift och använda det på olika sätt, och det är jätteviktigt och jättebra, och de föredragen vi har varit på har varit jätteintressanta. Men jag tycker att det är bra att vi också är här så man kan få en liten, eller så att de andra kan få en liten input om hur det är att vara ung idag och läsa punktskrift och få våra perspektiv på det. Så det är jättekul och jätteintressant att vara här.
Mm. Vad tycker du Niklas?
Ja, jag kan hålla med. Alltså, jag är fascinerad av, det här är ju första gången som den här konferensen anordnas, och jag är fascinerad av den uppslutning vi har fått. Vi har alltså 340 deltagare ungefär från 30 länder representerade. Vilket är fantastiskt roligt. Så att det syns verkligen att en sån här konferens behövs. Va?
Ville du säga någonting om de här affischerna som vi står precis framför nu, Louise?
Ja, vi har då en affisch med lite olika barn och unga som spelar taktila spel, läser taktila böcker, läser punkttidningar, spelar gitarr. Så det är helt enkelt lite exempel på barn och unga i väldigt olika åldrar som gör olika taktila saker.
Mm. Vad vill man säga med de här affischerna?
Man vill väl exemplifiera hur man kan använda punktskrift på olika sätt. Både genom att bara läsa en text rakt upp och ner, men också ja, men typ spela spel och sådana saker.
Och det sa Louise Jannering och Niklas Karlsson, som alltså är några av dem som deltar under konferensen Tactile Reading. De intervjuades av Therese Selén. Här i veckan så ramlade det in en nysläppt skiva på redaktionen. Skivan heter Kärlek och verklighet och det är Christer Olenmo från Haninge som har gjort den. Christer har själv en synnedsättning och vi tyckte att det här var lite spännande, så att jag tog och åkte till Haninge för att prata med Christer om skivan. Och för att ta reda på, vem är Christer?
Ja, jag är snart 64 år, jobbar med Radio Haninge och det har jag gjort av och till i över 30 år. Men de sista 16 åren har jag i princip bara jobbat med Radio Haninge.
Hur kommer det sig att det har blivit så många år med just Radio Haninge?
Alltså när jag var liten så lekte jag ju radio. Jag blev ju synskadad när jag var 5 år eller sånt. Jag började ju leka med gamla tambebandspelare och spelade in egna radioprogram och klippte ihop en musik. Så jag var nog inte mer än 7-8 år när jag började. Och sen gjorde jag piratradio när jag var 17 år kanske. Så jag har alltid haft en förkärlek för det med radio.
Hur kom det sig att det blev just Radio Haninge då?
Jag jobbade ju på Unga Synskadade Småland Blekinge 76-77 kan det väl ha varit. Och 6 år där på 70-talet så var jag ju trubbadur på heltid mer eller mindre. Och så flyttade jag till Västerås och skulle börja jobba där på SRF i Västmanland var det meningen, men jag och en gubbra kom inte överens om lönen och då sa jag att då skiter jag i det, då gör jag någonting annat. Så köpte hus i Stockholm och jag började jobba på SRF Talepunkt. Hade Kalle Roth som min chef då. Och då flyttade jag till Haninge och köpte hus där. Så det var väl därför det blev Radio Haninge när de startade 85.
Var du med redan från starten?
Jag var inte med och bildade föreningen, men kommunen var ju väldigt involverade. Och så de tog hjälp av AV-centralen att göra slingor med information från kommunen och från föreningslivet. De började nog i maj-juni 85 och ganska fort så frågade en synskadad kille som var tekniker där om inte jag ville vara med och hjälpa till, för han visste att jag tyckte det var kul att hålla på med media, ljudmedia då. Och på den vägen vart det, så bestämde vi att vi skulle göra radioprogram inom SRF, om det nu hette Haninge eller Södertörn. Man glömmer när man byter namn vilket år det var.
Radio Haninge var ju länge en del av SRF men inte idag.
Nej, alltså det var ända, man kan säga att från 92 fram till 2001 så var det ju SRF Södertörn som såg till att radion överlevde indirekt. Inte med pengar och så, men att vi var så engagerade.
Finns det plats för något annat än radion i ditt liv?
Ja, det gör det väl. Jag har ju en dotter som jag ägnar en del tid åt, för nu är hon ju så pass stor, hon är 20 år nu, så att hon klarar sig mest själv, men ibland så är det så att hon också vill ha pappas uppmärksamhet. Och sen, jag håller ju fortfarande på med musik som hobby, men jag är inte ute och spelar liksom live längre. Men däremot så har jag olika musikprojekt, jag går och funderar ut. Ja, jag har haft en idé om att jag skulle göra en tributplatta för Björn Afzelius. Nu blev det inte så va, på grund av att han som jag skulle jobba ihop med, hans studio blir aldrig färdig. Va, så att då, ja, då blir det ett annat typ av musikprojekt. Va, men det är liksom roligt att sitta och jobba i en studio med duktiga musiker. Där man kanske till och med inte är riktigt säker på hur vill jag att den här låten ska låta när den är färdig. Så sitter man och testar och provar. Och det är inte det billigaste sättet att göra musik på, men det är absolut det roligaste sättet att göra musik på. Så att det är en hobby som kostar pengar, men det gör ju mycket andra hobbies också.
Och den här hobbyn har ju uppenbarligen nu lett fram till en ny skiva. Kan du berätta om den?
Ja, det är den tredje och det här är en skiva som innehåller 20 låtar. Jag tror att det är över 79 minuter musik på dem faktiskt. Ja. För ett par år sedan så tänkte jag att jag skulle göra en platta som innehöll, ja, från början var jag tänkte att det skulle vara 8 låtar från 70-talet när jag var ute och turnerade då, med gitarren och spelare. Och så skulle jag plocka fram 8 nya låtar som jag ville spela in. Det var den som det började. Så gick jag och funderade på olika saker jag ville göra. Dels var det de här Björn Afzelius-låtarna, de gamla som jag sjöng på den tiden. Och så fick det bli då 2 gamla och 2 nya. Och så blev det Ferlin som, ja, har varit en av mina husgudar sen jag väl började orka läsa hans dikter. Och sen, jag lyssnade på, det var ju, vi var ju många synskadade på 70-talet som höll på med musik på olika sätt. Fredrik Ahlqvist och Peter Holmström och Peter Wahlberg. Och hela SRF-kansliet på den tiden var ju med och gjorde kabaréer. Till och med dåvarande ordförande Bengt Lindqvist stod ju på scenen i Kulturhuset. Och det var ett väldigt engagemang på den tiden. Och jag höll på att leta efter en låt med Peter Holmström. Och det tog väldigt tid innan jag fick tag i, så jag fick tag i text och ja, musiken. Och så har jag tillsammans med Jörgen i Kristianstad arrangerat det som jag gillar att ha den. Så det är ju ingen kopia av Peters originalversion, utan men det är ändå hans låt, Peter Holmström från Örebro.
Och den har aldrig varit ute på skiva förut?
Nej, jag tror inte det. Alltså det, jag tror att det har förekommit alltså sådana här privata CD-skivor som folk har bränt upp, som där Peter har sjungit in den. Men det är nog det enda. Men här är det ju, och då är det Peter och gitarr. Men här är det gitarr och bas och trummor och tvärflöjt. Och, ja, det, jag har fått fram ett sound som jag gillar.
Den här plattan är ju en ganska stilmässig, väldigt bred blandning. Har du tänkt någonting kring det i urvalet? Finns både kampsånger från SSU och religiösa låtar?
Ja, alltså jag är ju uppvuxen i ett hem där min pappa var ju väldigt aktiv i Pingstkyrkan. Och jag fick ju åka runt på sådana tältmöten där de bad för att jag skulle få behålla min syn och att jag skulle få synen tillbaka. Och så det är rätt läskig upplevelse här efteråt, va? Men jag tyckte det var roligt redan på 70-talet att blanda kampsången för hur vi synskadade tyckte att det fanns mycket i samhället som skulle kunna göras bättre så att det var lättare för oss att fungera. Och så var det kul och man spelade på fackföreningsmöten, var det kul att spela någon sån där mera kampsång och sen kanske ta upp Pelle Karlssons låtar. Va? För då undrar ju folk lite grann att hur får du det där gå ihop? Men det finns inget som hindrar, men Jesus var väl också en sorts socialist, kanske.
Du har ju skrivit lite om varje låt du har med på skivan. Och där så skriver du också om din relation till Tomtebodaskolan. Kan du berätta lite om det?
Ja, alltså, jag trivdes ju aldrig där, kan jag säga. Jag var nog jag hade nedsänkt ordnings- och uppförandebetyg från 4:e till 8:e klass när jag slutade. Så att det var nästan så att de inte ville ta emot mig hemma i skolan i Älmhult när jag skulle börja på realskolan. Men jag vet inte, när jag kom dit var jag väldigt liten. Och min första upplevelse det var att killarna som gick i 3:e klass, det kom, när jag började 1:an så kom det 3 stycken som jag tyckte jättestora killar liksom. Och så gapade och skrek och tog tag hårdhänt i mig liksom, och frågade mig vad jag vågade inte svara. Liksom. Då fick man stryk. Va? Så att det började inte speciellt bra på skolan, så jag trivdes då aldrig där egentligen. Det var, jag vet att när jag gick i fyran och sånt där, jag kommer ihåg det fortfarande, så jag sprang och gömde mig i ett skåp uppe på musikavdelningen för att få vara i fred mot de stora killarna som de skulle spöa oss med Coca-Cola-flaskor. Så att det sent på kvällen, jag tror klockan var över 11, då hittade någon av personalen som jobbade kvar, hittade mig där uppe i skåpen. Det är för jävligt. Alltså allt det här bubblade upp när jag fick en text av en kompis som skrev om svåra saker i sitt liv som inte alls hade med sånt här att göra. Men när jag hörde texten så vällde all den här skräcken och rädslan från den tiden upp inom mig. Så att då frågade jag honom om jag fick spela in den.
Och den låten finns ju med på den här plattan. Hur känner du efter att du har spelat in den?
Ja, det känns bra tycker jag. Det känns som på något sätt att det, ja, det var väl lite ångest och skit som kom ut. Man bearbetade på olika sätt. Jag har väl någonstans alltid gått och burit på det utan att tänka på det jämt och ständigt. Men det blev som en bearbetning av det också. Under alla tatueringar rinner vanligt blod. Under alla ärr och blåmärken finns en själ som tappat tron. Bakom tuffa attityder finns en vettskrämd nakenhet som viskar ljudlöst, se på mig, jag fäktar i hjälplöshet. Det kostar ingenting att öppna upp en knuten hand. Det kostar ingenting, det krävs mod, alla kan. Blir en skuldra någon gråter mot ibland. Livet bjuder dig på mycket stryk, dina sår och revor är många. Du har sparkats runt som smuts i byk, dina slagsmål var blodiga och långa. I ensamheten vill du skrika, jag ligga och ryta som ett instängt djur. Gråten rymmer all din ilska, men du, var är vännerna nu? Det kostar ingenting att öppna upp en knuten hand. Det kostar ingenting, det krävs mod, alla kan. Blir en skuldra någon gråter mot ibland. Du vill bli sedd och respekterad, känna stolthet och mötas med värdighet. Utan vänskap illa spelad, accepterad för den du är. I ångest och förtvivlan har du tänkt, nu kastar jag allt över bord. Om all empati förtvivlat, om känslorna dött mellan syster och bror. Det kostar ingenting att öppna upp en knuten hand. Det kostar ingenting, det krävs mod, alla kan. Blir en skuldra någon gråter mot ibland. Blir en skuldra någon gråter mot ibland. Blir en skuldra någon gråter mot ibland.
Du har ju också med en inspelning från 1973 på den här plattan. Kan du inte berätta lite om den?
Jo, jag hade en fantastisk klasskamrat som hette Ingrid Nilsson. Hon heter det fortfarande. Vi var ofta tillsammans på fritiden och i skolan och sådär också. Och så spelade vi gitarr bägge två och sjöng. Så vi började sjunga rätt mycket tillsammans då. När vi var ute på sådana mindre viskvällar runt om i norra Skåne och södra Småland. Så vi sjöng låtar, Evert Taube och lite allt möjligt. Va. Så hittade jag på ett gammalt rullband en inspelning vi gjorde när vi satt och repeterade in låtar. Det finns fler låtar på det här bandet. Men då valde jag den här One More Dance. Det är en gammal låt som Harry Belafonte och Miriam Makeba har spelat in. Darling, go home. Your husband. Den tog jag med mig till studion då. Och så har vi tvättat lite på dem för att få lite bättre ljud. Och sen har vi efteråt, utöver våra två gitarrer och våra röster, så har vi lagt på ett piano, vispar och en bas. Jag tycker det låter riktigt bra, och jag skickade skivan till Ingrid också. Hon var också jättenöjd.
Om man vill ha tag på och höra din platta, hur gör man då?
Det enklaste är väl att man mejlar till mig, christer.olenmo@radiohaninge.se. Eller kan man ringa 070 762 9000.
Och det sa Christer Olenmo, som har gjort den nya skivan Kärlek och verklighet. Det var allt vi hade att bjuda på i veckans Radio SRF. Nästa vecka då är vi tillbaka igen, precis som vanligt, fast då en dag tidigare, redan på torsdagen. Till dess önskar jag, som heter Joakim Kohlman, dig en trevlig helg och en riktigt bra vecka. Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom kongresser, organisationsråd och jubileum. Du kan höra veckoprogrammen på vår webbplats eller som podcast i din smarta telefon. För mer information om sändningarna och hur man lyssnar, gå till www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer och synpunkter. E-post radio@srf.nu. På vår telefonsvarare kan du dygnet runt lämna synpunkter eller insändare. Telefonnumret är 08 39 92 40. Vill du skriva är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.